Ja, jag fick hoppa in lite sent här, men har ändå försökt att hitta ett sätt att lösa uppgiften. Och det jag tänker göra det är att försöka berätta då, hur är ett nationellt svenskt krishanteringssystem tänkt att fungera? Och varför jag säger ett nationellt system, det är egentligen därför att vi nyss har hört också att vi jobbar internationellt. Och då är det nämligen så att i Sverige så jobbar vi egentligen på två olika sätt just nu. Nationellt så jobbar vi på ett sätt och har börjat att forma ett krishanteringssystem. Internationellt så jobbar vi genom att vi åker ut och gör insatser, och då är det ofta Räddningsverket som vi har hört som är en instans, men det finns också andra myndigheter som har uppgifter som ska kunna åka ut på olika sätt. Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen är till exempel två andra. Men Räddningsverket är den som man ofta hör i ett tidigt skede. Sen har vi ju utlandsmyndigheter och annat då som tillhör ju det. Men det tänkte jag inte prata speciellt om, utan det nationella krishanteringssystemet just nu. Och det är alltså ett system som man sjösatte sommaren 02. Och det är inget färdigt system, utan det är efter en utredning ett förslag och en teoretisk lösning av hur man vill ha krishanteringen i Sverige. Och när vi då pratar om det här systemet så är det så att man ska använda systemet när det är en större händelse nationellt som omfattar många olika verksamheter eller som vi pratar om sektorer i samhället som tillsammans ska lösa en uppgift. Eller om det berör väldigt stora geografiska ytor. Och det är alltså i den situationen som man får tänka sig in i att det här systemet ska användas. Och det här är då början på inte en teknisk uppbyggnad, utan det här är en teoretisk tanke på hur man kan bygga upp ett sånt här nationellt krishanteringssystem med olika aktörer i samhället helt enkelt. Och det jag tänkte börja att prata om, det är egentligen det som vi kan kalla för stuprören på bilden, det vill säga det som går vertikalt. Och det ska då föreställa att det finns någonting som är sektorsansvar. Och med sektorsansvar menar man till exempel telekommunikationer eller elektronisk kommunikation eller vad ni vill använda för uttryck idag. Och varför det är olika färger här, det beror på att det är olika aktörer i samhället som agerar på olika ställen i samhället. Och det är en blandning av statlig verksamhet, det kan vara kommunal verksamhet, landstingsverksamhet eller företag eller operatör. Och den här blandningen finns då i samhället inom olika verksamheter, och vi ska kunna jobba tillsammans i vissa svåra situationer. Nu kommer jag åt en tangent här. Men vi fortsätter med sektorsansvaret. Telekommunikationer är alltså det vita stupröret här, och det betyder att det finns visserligen en central förvaltande myndighet, bland annat Post- och telestyrelsen. Men framför allt så är det då i det stupröret eller i den sektorn så är det ju företag och operatörer som egentligen då bedriver verksamheten ute i samhället. Ett annat exempel är polisen, det blå här, och det skulle kunna vara exempel då på att det är statlig verksamhet som bedrivs i samhället. Och polisen, det är statligt i hela samhället. Det finns centralt, det finns regionalt, det finns lokalt. Och sjukvården skulle kunna vara ytterligare ett exempel där det finns statlig myndighet, Socialstyrelsen, men när man kommer ner regionalt så finns det landstingen som då går in och hanterar det här regionalt och lokalt. Och sen kan man gå igenom samhällssektorerna på samma sätt och upptäcka då att varje sektor är uppbyggd på sitt sätt med verksamhetsföreträdare som tillsammans jobbar med den verksamheten. Det som är intressant och en utmaning när man då ska bygga någon typ av system i detta, det är ju att alla har olika förutsättningar, det vill säga att staten styr verksamheten på olika sätt beroende på om det är stat, kommun, landsting eller företag som bedriver verksamheten. Och det är en utmaning i sig då hur man tillsammans då ska kunna jobba. Det som också är intressant i det här är att man jobbar enligt längst ner till vänster ett antal principer som egentligen innebär att vi jobbar egentligen med det normala ansvaret på ett likformigt sätt och så nära problemet som möjligt, så som vi gör i vardagen, även om det blir en större händelse. Det vill säga att man fortsätter med samma ansvar för sin verksamhet in, men man ska lösa det tillsammans. Som ett komplement då, och det som jag lyckades bläddra upp genom att komma åt piltangenten här, det är ett geografiskt områdesansvar. Och ett geografiskt områdesansvar kompletterar då sektorsansvaret så tillvida att man på tre olika nivåer i samhället har en stödjande verksamhet som är tvärsektoriell i vissa lägen, det vill säga när flera verksamheter berörs och tillsammans ska lösa en uppgift. Och då har man bestämt sig för att man har tre nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. Och i princip så kan man säga att det är en stödjande verksamhet som innebär att den som företräder det geografiska områdesansvaret ska följa utvecklingen, och vi kan prata om en lägesutveckling, och man ska verka för att samverkan kommer till stånd. Och så här uttrycker man det, verka för att samverkan kommer till stånd mellan berörda aktörer. Och därmed så förstår ni att det är inte att gå in och ta över någon verksamhet eller peka med hela handen, utan det är att se till att alla som berörs verkligen är med på spelplanen och tillsammans hittar den bästa lösningarna när det gäller att hantera resurser, prioriteringar och ett antal sådana här saker, exempelvis. Ja, det här är för att ni ska ha en grund i hur ser man då nationellt på detta. Och då har man bestämt sig för i det förberedande arbetet att man har pekat ut 26 stycken särskilt viktiga verksamhetsområden med en central företrädare, en central myndighet alltså. Och man ska då jobba i samverkansområden, och där jobbar man då i de sex olika grenar eller delar av samhället. Och det här är då de som är med i det här då särskilt utpekade. Och ett sådant område är teknisk infrastruktur, och med det menar vi i det här fallet att man jobbar med el, tele och IT-säkerhetsfrågor gemensamt. Och det är ju därför att det finns ett antal beroendeförhållanden och det finns krav på ett antal gemensamma lösningar på olika sätt. Alltså i det förberedande arbetet. Transporter, alla olika transportsätt, men också en företrädare för att det finns någon typ av drivmedel för de olika transportsätten. Farliga ämnen. Och här får ni också en provkarta lite på vad är det för hotbild som man kan tänka sig. Vad är det för någonting som kan beröras på olika sätt då? Och farliga ämnen är ju sånt där som blir mer och mer aktuellt. Spridning, nukleärt, det kan vara kemiskt, det kan vara biologiskt, för att ta några exempel. Och det gäller att förbereda sig för att kunna hantera. Men även det som har varit aktuellt på senare tid, fågelinfluensan, är ett sånt exempel. Alltså hur hanterar man en sån där det är väldigt många företrädare som gemensamt ska hantera. Vi skulle kunna sortera under det här området. Och sen finns det dessutom ekonomisk säkerhet. Vi har företrädare för väldigt stora ekonomiska system som egentligen då ser till att alla ekonomiska transaktioner och att pengarna trillar runt i samhället på olika sätt, och helst får det inte bli stört. Det gäller alltså att förbereda sig för att det inte blir avbrott. Geografiskt områdesansvar, det är det som jag pekade på den första bilden, det vill säga det gäller att samla frågor som har med det här stödet som det geografiska områdesansvaret innebär på tre olika nivåer och försöka utveckla det. Och en traditionellt område avslutningsvis skydd, undsättning och vård. Och det är väl kanske det som man i första hand tänker på när man börjar krishantera, det vill säga det här att människors liv, egendom och så vidare, och miljöfrågor. Och kopplingen då slutligen ner mot det område som man vill behandla de här dagarna, internetdagarna. Och det här ska vara en bild som sammanfattar då hur förbereder vi då krishanteringssystemet på olika sätt för att kunna hantera information. För det är ju egentligen informationsflödet som är det viktiga. Att kunna delge varandra och ha aktuell information. Det vill säga att man ska inhämta, bearbeta och delge den här informationen på olika sätt och se till att man hela tiden har en god lägesuppfattning. Och det gör man på olika sätt med olika faciliteter. Och det är ju dels då att det finns ju allmän tillgänglig information som ingångsvärde som man kan utgå ifrån inledningsvis. Men sen kommer ju också att man måste sätta det här på pränt och administrera det mellan de olika aktörerna. Och då kan man behöva någon typ av att man tar hand om löpande information och det som vi kallar någon typ av dagboksfunktion där man alltså kan sätta det här på pränt och klara ut då händelser, resurser, prioriteringar, läge på olika sätt. Avstämd lägesinformation, i vissa lägen behöver man stämma av hur det ser ut vid en viss tidpunkt. Och det är ju för att få ett samlat läge, men också för att kunna göra vissa analyser och annat som man kan behöva på vägen. Och dessutom så behöver man ju hantera sekretessbelagd information på olika sätt. Och mellan aktörerna då, det här är då exempel på en aktör, men det här skulle kunna vara egentligen alla aktörer som i framtiden skulle kunna tänkas jobba på det här sättet. Så har man då olika hjälpmedel till vänster på bilden från er sätt. Och ett sånt som vi då från regeringen har fått ett uppdrag att ta fram, det är ett webbaserat informationssystem där vi bland annat har möjligheter att ha dagboksfunktionen och hantera den löpande, men också den här avstämda lägesinformationen med hjälp av den. Det vill säga att man kan delge varandra och man kan bestämma vilka som ska ha del av informationen. Och på det sättet, på ett sätt skydda utan att säga att det är sekretess. Och sen har vi naturligtvis då kryptomöjligheten längst ner där, som man då kan ta till då, som finns särskilt utvecklat. Och där är det egentligen idag då Försvarsmakten som har ansvaret för att klara ut hur sådana här krypto ska se ut och hur det ska fungera. Dessutom har det tillkommit då ett system för radiokommunikation som är under införande och som också nu från att egentligen har varit från inledningen för några år sedan riktat mot det vi kallar blåljusmyndigheterna, skydd och undsättning vården. Alltså ett radiokommunikationssystem för effektiv ledning som Rakel står för. Radiokommunikationssystem för effektiv ledning. Och där ser man ju då att det är ett väldigt bra i ett krishanteringssystem att ha tillgång till det här radiosystemet för alla de här aktörerna i samhället på olika sätt. Och här kan man säga att här hanterar man i huvudsak då information mellan aktörerna. Men vi har också uppdrag från regeringen till höger på bilden att ta fram tillsammans webbsidor enligt en särskild vägledning, det vill säga att alla aktörer ska ha förberett någon typ av webbsida där man kan lägga ut särskild krisinformation. Och där har man alltså hunnit en bit på väg. Det som återstår är egentligen att avrapportera hur man för tillfället har sett att man vill bygga upp det här. Det är nästa fråga, håller jag på att säga. Men det är naturligtvis så att det fordras ju också ett säkerhetstänkande i det hela. Och jag vet inte om Ulf så småningom har någonting att säga eftersom han representerar regeringskansliet, så att han får chansen att klara ut den delikata frågan. Okej, webbsidor, det är alltså förberett till exempel kommuner, landsting, centrala myndigheter. Att man har förberett sig för detta, att kunna ha särskild krisinformation. Man har också lagt ut ett uppdrag att ta fram en nationell portal. Och med den nationella portalen avser man ju egentligen då att flera olika myndighetsföreträdare i samhället ska kunna hitta en gemensam utseende och en gemensam information som är likformig och betyder samma saker. Det vill säga att man ska kunna känna igen sig att nu pratar vi om till exempel fågelinfluensa som där vi har testat det här. Och det ska vara samma information från alla och det ska vara samma utseende genom den här portalen. Och på det sättet så behöver man liksom inte gå ut med helt olika information och det ser ut på helt olika sätt. Sen är det ju inte möjligt att samla all information, men där det går så ska man alltså försöka att samla och ge en enformig bild när det är många som är inblandade. Och det här pågår då i utvecklingen av detta. Upplysningstjänst tangerar väl lite av det som föregående talare var inne på kanske, men det är ju naturligtvis så att man måste också kunna ringa och ta reda på saker och därför kan man behöva upprätta någon typ av callcenter där man från allmänhet och även massmedia i viss mån skulle kunna ringa och få svar på åtminstone enklare frågor som man då kan samla ihop svar på olika sätt. Och därmed så kan de som är satta att hantera verksamheten och hantera händelsen har då större möjligheter att få tid att hantera händelsen, medan man då kan avlasta det hela genom någon typ av upplysningstjänst. Sen finns det begränsningar där också, det känner ni till. Ja, det här är alltså verktyg som just nu då håller på att utvecklas och tas fram på olika sätt i det här systemet. Och allting syftar då till det här med att ha en god lägesuppfattning och också den här kommunikationen som måste till mellan aktörerna, men också mellan massmedia och allmänhet. Det vill säga att det är ju någon typ av dialog egentligen. Det är inte så att man bara lämnar information, man tar ju också tillbaka information. Och det här påverkar då i stor utsträckning idag lägesuppfattningen man har. Det vill säga att det är inte aktörerna förunnat att vara de enda som har sett verkligheten, utan det får man genom att man också får information från medborgare, allmänhet och massmedia inte minst. Och där tänkte jag sluta. En kort fråga innan.
Hur samlar ni informationen? Ni måste ha något system som håller reda på alla normala händelser i svensk helkultur.
Ja, och det är ju just det här som är frågan då. Var övergår vardagen till att det blir en händelse där väldigt många är inblandade och måste hantera? Och det innebär ju egentligen, vilket ju fortfarande är lite oprövat, att man måste börja ganska tidigt. Det kan verka vara en väldigt obetydlig händelse, men det kan växa till någonting. Och där har det är ju faktiskt då svårt att skriva någon bestämmelse eller utforma när man exakt går in. Utan det är ju faktiskt upp till varje verksamhetsföreträdare, och det är mycket personfrågor där. Men det är ju så samhället fungerar. Inget sånt system färdigt idag, nej. Ja, alltså vi har ju fortsatt utvecklingsverksamhet, och man inser väl mer och mer att vi måste komma in i ha larmfunktioner i vissa lägen och så vidare. Men just nu så har vi inte färdigutvecklat sånt. Ja, det kan man ju säga, för det är ju så det fungerar.
Jag menar, så att vi har inga insatsuppgifter för svenska försvaret.
Inte på samma sätt, men det är klart, vid en jordbävning eller någonting annat, en naturkatastrof, tsunami var ju en, så kan man ju få uppgifter. Räddningsverket hade ju också en uppgift vid sidan om när det gällde tsunami, det vill säga inte just där vi hade de största svenska problemen, men man hade ju ett uppdrag dessutom. Men då har man ju med sig en egen infrastruktur som man alltså kan hantera mot det nationella.
Men ni är ju med den stabsfunktionen som planerar upp förfärdigar den här apparaten, organisationen, informationsstrukturen, men det är någon annan som ska operera.
Ja, och det är sektorsansvariga. Ja, om det vore så väl. Om det vore så väl, säger jag. Namnet förpliktigar nämligen.
Jag saknar en grej. I vilket läge utser man krischefer?
Det ska vi återkomma till i nästa pass, för att det är en sån där utvecklingsfråga. Helt plötsligt upptäcker man att det kanske saknas.
Jag har också en fråga. När det är
Ja. Just det.
Så ska jag också passa på att introducera nästa talare och byta bildspel. Och det här, nu börjar vi närma oss den här pudens kärna, det vill säga